Välkommen till Familjebalanspodden. Gäst i avsnittet är Veronica Fagerberg och Johanna Kling. Båda arbetar som psykologer med inriktning och kunskap inom mödra- och barnhälsovården. Men de kommer att presentera sig själva i avsnittet, så jag säger inte mer än så. Jag tyckte det var rätt svårt att bli förälder. Och det är ju länge sedan. Det är 36 år i år, tror jag. Ja, det är ganska länge sedan. Och vi ska prata om hur svårt jag tyckte det var att bli förälder. Och inte bara om mig, utan vi kommer att reda ut en hel del begrepp om hur det kan vara för andra. Med eller utan NPF. På den tiden visste jag ju inte att jag hade ADHD. Men det vet jag idag, och det är inte så många år sedan jag fick veta det. Så att mina barn hann ju bli vuxna innan jag förstod det. Så att in och lyssna, det var jättespännande att prata med Veronica och Johanna. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden. Jag hjälper anhöriga som har en familjemedlem med tvång. Så att de ska få ett mer hållbart familjeliv, det är liksom det jag önskar med mitt arbete. Och min bok som heter Tvång, en guide för dig som anhörig, den finns att beställa inne på familjebalans.se. I menyn står det OCD-hjälpen där du ska klicka, och då hittar du boken där så du kan beställa den. Och just nu så skriver jag på en ny bok. Trodde jag inte att jag skulle göra, men nu blir det en till bok. Och den handlar också om anhörigskap och tvång, men i den ska det vara mer hopp. Att faktiskt få läsa om människor där den närstående, den alltså som har tvång, som har blivit fri från sitt tvång, som mår riktigt bra idag. Kanske finns det svackor på vägen, men det ska vara en bok om hopp och tvång. Och vill du läsa den och lite om den sådär, så kan du lämna din mailadress på familjebalans.se. På första sidan så kan du lämna din mailadress och ditt namn. Men nu drar vi igång avsnittet. Hej på er, Veronica och Johanna.
Hallå, hallå.
Och välkommen till Familjebalanspodden.
Tack ska du ha.
Idag så ska vi ha mig som utgångspunkt som mamma med egen diagnos, ADHD. Som jag inte hade en aning om då när jag fick barn. Och jag visste inte ens vad det var på den tiden. Och sen fick jag ju då också två barn som har ADHD och lite annat. Men att vi ska prata om både graviditet, lite förlossning, kanske ny förälder, hur det var för mig och hur ni tänker.
Det ska bli jättespännande. Mm.
Jättekul. Då först så får ni berätta lite, vilka är ni och varför tror ni att jag har bett att få prata med er?
Ja, Veronica Fagerberg heter jag, och jag är psykolog och specialist i hälsopsykologi, och då har jag inriktat mig på just mödrahälsovård och barnhälsovård. Och med det i botten så jobbar jag med ett gäng olika uppdrag, både kliniskt och vårdutvecklande, och på lite olika, både kliniskt på golvet så att säga med föräldrar och små barn. Mm. Och på upp till nationell nivå och regional nivå, så att jag har lite olika uppdrag, men jobbar kliniskt med det här ett bra tag. Mm.
Ja, och jag heter Johanna Kling. Jag är psykolog och forskare. Jag har tidigare jobbat också inom mödrahälsovården och barnhälsovården. Nu för tiden så jobbar jag mest med forskning. Och bland annat projekt som handlar om utveckling hos små barn med sällsynta diagnoser. Och tillsammans med Veronica då så har vi skrivit en bok som heter Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård.
Precis, för det var så jag hittade er. Mm. Via den här boken som jag tyckte kändes jätteviktig. Men saknar lite grann om NPF. Sådär. Så att då var jag ju extra nyfiken att få prata med er. Mm. För jag var ju inte ung när jag blev gravid första gången. Då var jag 32. Så jag hade ju ganska många vuxen år på mig liksom. Och min första graviditet var så enkel. Den var jättelätt. Det var inga problem. Jag cyklade i princip fram tills att jag åkte in och födde mitt första barn då, Martina. Men där kom ju den första undringen för mig. Men herre jösses, alltså är det inte slut nu? För mig var det liksom 9 månader och så ska jag ju klart det. Och så fattar jag ju helt plötsligt, men herregud, det är ju en människa jag ska ha med mig hem. Och jag är inte jättekorkad, det kan jag ju inte påstå att jag är. Men alltså det var lite av en chock för mig och det låter ju hur knäppt som helst. Men jag tänker, ni kan ju inte svara på hur jag fungerar, men kan det vara så alltså att man blir lite förvånad över att ja, men nu är det inte klart, det är nu det börjar?
Ja, men absolut. Jag tror, alltså, själva graviditeten i sig är ju ett jätteprojekt att ta sig an och det är jättemycket mer upptagande med bara det, liksom att ja, men först var jag själva liksom nästan som ett tillstånd att man är gravid, att man nästan, om det är nästan som, absolut inte som att ha en sjukdom eller någonting, men det är liksom ett tillstånd man är i plötsligt. Och allt som kommer med det och hur man mår kanske, eller och liksom upptagenheten kring det, och sen så ska det komma en förlossning och det är man också upptagen av. Och, så att det är inte ett helt ovanligt fenomen att man liksom beskriver att man ändå känner sig oförberedd. Och ibland beskriver man faktiskt det trots att man kanske faktiskt har gått på föräldragrupper eller fått information om nyfödda barnet eller amning eller vad det nu kan vara. Att det ändå är som att det tar man inte riktigt in under graviditeten, så helt ovanligt är det nog inte.
Nej, och där tänker jag också att det här att få barn är ju så, det är en så stor grej, det är livsomvälvande. Och det är klart att man vet att det kommer bli en stor förändring, men det är ju aldrig någon som är riktigt förberedd på hur det faktiskt kommer vara när det väl sker.
Det går ju inte att föreställa sig.
Nej,
och jag gick ju på profylax, tror jag det hette. Det kanske heter fortfarande. Men alltså något förberedande sådär, och vi var ju ett gäng föräldrar som förberedde oss där. Men jag var ju jätteoförberedd i alla fall. För jag kunde nog inte i min vildaste fantasi förstå hur det skulle bli.
Nej.
Faktiskt. Nej. Och sen så kom ju då det här lilla barnet då. Som jag skulle ha med mig hem. Och jag hade jättesvårt att få igång amningen. Jag var nog så stressad. Jag tror faktiskt att jag hamnade i någon slags... kanske inte en djup depression. Men alltså jag mådde jättedåligt. När jag skulle hem och hon är född på Huddinge sjukhus, för vi bodde i Stockholm då, och de sa till mig där att om jag skulle åka hem så här tidigt, det var det 4 dagar alltså, och det är inte tidigt längre utan det är ganska sent.
Nej, nu är det.
Ja, precis. Men då var det jättetidigt att åka hem efter 4 dagar, och de sa det, du kommer aldrig få igång någon amning om inte du stannar här tills det är helt igång. Och jag kände bara, jag måste härifrån, jag blir galen. Och jag kämpade ju som en galning med den här amningen, och ja, det kom väl något till slut, och alla som frågade, men ammar du? Hur ofta? Och bla bla bla. Det var så mycket sånt, tyckte jag, som också gjorde att det blev ganska jobbigt. Och jag vet
och
inte
så hur... kanske väga och ha sig också, och samtidigt oroa sig för barnets liksom, på något sätt välmående och viktuppgång, och parallellt med att man på något sätt själv ska producera det där som ska få barnet att växa, och ja, det blir väldigt upptagenhet kring det.
Ja. Men har ni sett i era forskningar och de ni träffar att det kan vara svårare för en människa som har någon NPF-diagnos att liksom hitta den här rollen? För en del verkar ju vara gjorda liksom för att ha familj och barn och sådär. Och jag kände ju mig som ett UFO i, men alltså hur värdelös kan man vara som förälder liksom?
Och vill du bara säga någonting mer om vad det var som du tänkte gjorde dig värdelös? Bara för att kunna svara lite.
Ja, det var nog det här att jag kände mig så udda på något vis. Att alla verkade tycka det var så lätt. Att jag fick en känsla av att allt var så krångligt och jag förstod inte. Och jag liksom, ja, jag tyckte jag möttes med många undringar om liksom... Jag tog det som att det var lite underförstått, men klarar du verkligen det här? Och det var ju min känsla, såklart. Men möter ni andra som liksom känner det lite på det sättet?
Absolut, och jag måste faktiskt säga att jag är säker på att det kan vara tuffare när man har en NPF-diagnos. Men det är verkligen väldigt många som känner precis så, men helt utan att berätta det, för... Det är ju så väldigt vanligt när man sitter i stolen hos oss och man säger att men ingen annan känner sig, alla andra tycker det verkar lätt. Och så inom sig så har man bara kaos och panik och är inte alls så där glad som man borde, tycker man. Och man tror inte att man känner som man borde, och man förstår inte. Och Men det är väldigt få som vågar visa det utåt. Så att den bilden som man presenterar och som man möter då på något sätt blir ju som... ibland är man nästan själv med och skapar den bilden för att man också tror att man måste upprätthålla den bilden. Mm. Och så går vi runt här och skapar det tillsammans allihop fastän väldigt många med eller utan diagnos tycker det är astufft helt enkelt.
Mm. Är det någon slags skam eller skuldkänsla i att jag har nu ett barn som jag ska ta hand om, då törs inte jag berätta att så här värdelös känner jag mig. Ska jag verkligen ha det barnet?
Jag tror modersrollen är ju någonting som framförallt, jag måste säga framförallt modersrollen tror jag är fortfarande väldigt socialt förknippat att det ska vara väldigt naturligt och det ska bara komma spontant och man ska bara producera massa mjölk och älska det och man ska vara bullmamma och det ska liksom, så hur mycket vi än har på något sätt tänkt att vi kommit vidare eller kämpar emot så tror jag fortfarande det finns kvar och så jämför man sig med det.
Ja, men jag tänker att det finns en väldigt stark föreställning om att allt ska vara så bra när man har fått barnet. Att man ska älska det här barnet så otroligt mycket från start och allt ska falla på plats. Och man har så mycket föreställningar och bilder av hur man vill att det ska vara och hur man tror att andra har det och så vidare. Men, och så glömmer man lätt bort att ja, men man har kanske haft en jobbig graviditet eller en jobbig förlossning. Alltså att kroppen är inte riktigt där och i kombination då med att ja, men hela livet ställs ju på ända på något sätt och alla rutiner, allting man är van vid förändras. Och har man då kanske som ofta vid NPF kanske ett större behov av rutiner eller återhämtning till exempel så kan det ju bli ännu svårare.
Precis, speciellt med ett litet barn som man inte heller kan styra om man är van vid att kunna och behöva kanske ställa klocka på olika saker och sova vissa tider och sådär, så kan man inte alls själv bestämma utan plötsligt ska man liksom följa en annan persons dygnscykel och behov och så. Så.
Ja, och småbarn sover ju inte.
Nej.
Nej. Det är ju inte det, speciellt inte i början.
Nej, men precis. Och det här att det känns som att omgivningen, och särskilt mina, att omgivningen har tankar om mig, det var ju så jag kände. Och jag hade ju klarat min vardag riktigt bra innan vi blev en tredje i familjen. Liksom. Och omgivningen, särskilt då tänkte jag ju säga tidigare, de här mina släktingar som inte hade barn. De var ju värst. Som inte hade någon erfarenhet själv. Och herre jösses vilket tjat det var om denna amning. Jag höll på att bli vansinnig alltså. Som då hade lite tufft innan jag kom igång. Och det här är ju jättemånga år sedan. Det här är ju 36 år sedan i år. Så det har ju gått väldigt lång tid. Och jag hoppas verkligen att alla som lyssnar som blir mamma eller blir av förälder idag inte behöver uppleva det på samma sätt som jag gjorde med då vad ska jag säga, människor som inte tänker sig för innan de klickar ur sig saker. Liksom. Utan hellre stöttar och finns där. Kan jag hjälpa dig på något sätt? Istället för att fråga en massa dumma frågor.
Precis, jag. Det är ju det som är det svåra. Alltså just den här balansgången mellan stöd och på något sätt tjat eller tång. Eller liksom. Och det tror jag både anhöriga och ibland vårdpersonal kämpar med att göra på ett bra sätt.
Mm. Och sen var det ju mycket enklare tycker jag då när Martina varit lite äldre. När hon inte var bebis längre utan kunde sitta själv och liksom bara, hon gick väldigt tidigt och så där och då gick det ju mycket lättare. Men då blev ju jag med barn igen för vi ville ha barn ganska tätt för jag var ensam barn, eller det var jag inte, jag hade två mycket äldre syskon. Så jag ville liksom att mina barn ska ha någon att leka med, vilket inte riktigt blev. Men jag hade den tron att det skulle vara, att de skulle vara tätt, de skulle älska varandra, det skulle vara så fantastiskt. Och min andra graviditet var ju inte alls lika lätt. Då blev det ju ganska jobbigt för att då hade jag ju en liten som var då. Hon var ju alltså 9 månader när jag blev gravid andra gången. Mm. Så hon var ju fortfarande riktigt liten och började gå strax efter det. Så att det var ju en ganska turbulent tid där. Innan Marcus då föddes, som föddes 1,5 år efter henne. Och då var det ju ännu svårare att vara den här mamman då som ska försöka hålla ordning på allting. Och så är det 2 till i familjen liksom. Så att, men den förlossningen då gick ju oerhört lätt istället. Den var ju inte alls så problematisk som den första.
Så att, det var lite ombytt där då, tvärtom.
Ja, precis. Det var allt vi har gjort har varit tvärtom tror jag. Så där, och det var också mycket lättare att komma igång med amning och sånt där. Men där fick vi ett annat litet problematiskt fenomen, att stora syster då tyckte väldigt illa om sin lillebror, fast hon var så liten. Och det fick jag ju då lära mig senare, att det är vanligt att man blir svartsjuk som syskon.
Oh ja.
Att, och jag hade ju också då kompisar som var så där, åh, det var så roligt med det här lilla syskonet. Jag hade ju liksom så, alltså andra förebilder än vad jag upplevde själv.
Mm.
Och hur är det vanligt att det är så, att det händer så, att det är inte så gulligt liksom mellan syskorna?
Absolut. Alltså det är väl en väldigt vanlig orsak till kontakt med oss, är att det blir väldigt tufft ofta när man får syskon. Det kan vara andra eller det kan vara tredje eller så, men just det här att det inte bara är så där syskongulligt som man hade hoppats på. Och en del barn reagerar ju kraftigt mot syskonen. Och en del barn reagerar inte lika kraftigt mot syskonen. Men då är det väldigt vanligt att de istället har kraftigare reaktioner mot föräldrarna.
Mm.
Så när man liksom pratar om hur gulliga de är mot sin syskon, så är det inte allt. Så skulle man vilja kunna fråga om hur är det annars då mot det övriga i familjen. Så jag skulle nästan säga till Mattias, förmodligen är den vanligare reaktionen. Eller någon annan typ av reaktion, som till exempel regression som vi pratar om ibland. Alltså att det äldre syskonet också blir liten och vill ha blöja eller vill bli matad på ett sätt eller ha napp igen. Eller. Så någon sorts reaktion är, skulle jag säga, absolut vanligast.
Mm.
Ja, och jag tänker att man får kanske också tänka lite på att det inte alltid bara är en reaktion på att få ett syskon, utan det är en reaktion på att allting i familjen förändras och föräldrarna kanske har mindre tid, mindre energi, alltså att det hela familjesystemet blir förändrat i och med att komma till syskon.
Och kanske till och med rutiner. Och liksom,
Ja, för det blev ju så. Jag blev ju också en inte så älskad person under en ganska lång tid. Då var det bara pappa som gällde. Mm. Var pappa hemma så var det bara han som fick komma i närheten av då stora syster Martina. Men var inte han hemma, då dög jag. Då gick det bra. Mm. Och det här var ju också ganska... Jag hade aldrig hört talas om det. Eller jag hade väl inte hört talas om någonting egentligen innan vi fick barn.
Nej, men det är ju också väldigt... Alltså barn tenderar att på något sätt göra en sorts liten hierarki i sina närmsta anknytningsrelationer. Att liksom, i första hand söka sig till en viss person, och ofta den man kanske spenderar mest tid med är det liksom vanliga så. Och att om den inte är där så går den andra personen, så att säga, nästa på listan, om man säger, lika bra, för den är egentligen lika trygg person. Att det tenderar att bli så, det är extra tydligt i vissa åldrar som du beskriver, och också i vissa situationer som är det du liksom, precis som ni hade det.
Mm.
Så det är också det du beskriver är egentligen väldigt, väldigt vanliga fenomen liksom, som många familjer upplever.
Ja. Det är helt fantastiskt att få höra det, fast det har gått så många år. Så är det jätteskönt att höra att vi var inget udda. För jag upplevde oss som väldigt ovanliga och udda, och trott att alltihop har handlat om att jag inte kanske skulle ha haft barn. Så där har jag tänkt ibland. Så att det känns alldeles makalöst ljuvligt att höra.
Men det är ju precis det vi behöver veta. Ibland kan man nästan känna så när man sitter och jobbar med patienter under en dag. Att vissa dagar så kan jag känna att varje person som sitter framför mig i stolen har precis samma behov av historia. Riktigt så är det förstås inte, men om jag överdriver. Just den här känslan att jag räcker inte till, jag duger inte till, jag lyckas inte lika bra som alla andra. Alla andra har det så himla bra. Och sen kommer nästa person och säger precis samma sak och nästa har precis samma historia. Och alla de här är ju ofta ut och sett ganska välfungerande. För det är ju det vi jobbar med i hälsovård. Då har man ju inte kanske ofta liksom enormt stora svårigheter eller så, utan så att du hade varit ännu en av dem i stolen som lät precis som de flesta andra.
Vilken lycka vi
67 år. Och som det var för oss och alla.
Ja, men gud, så underbart skönt att äntligen, det var ju därför jag skulle podda med er alltså idag. Jag kunde ju släppa ner axlarna flera meter, känner jag. Jätteskönt. Och just att det här är ju så oerhört viktigt faktiskt, att då många, många fler har möjlighet att höra. Att vi är inte en och en liksom liten ö som ja, det är ju där vi blir. Vi blir ju som små öar som tror att det är bara hos oss det är så här.
Precis.
Ja, precis. Jag tänker att många gånger så har ju vårat jobb gått ut på att få människor att nyblivna föräldrar att berätta om hur de har det och att liksom uppmuntra och berätta för andra också. Att ta hjälp av familj, vänner, för att alla nu överdriver jag såklart, men att väldigt många går runt och tror att de är så ensamma med sina svårigheter och problem. Men som Veronica sa så märker vi att en efter en kommer in och det är liknande berättelser. Att det är någonting som de flesta har gemensamt men som man inte pratar så mycket om.
Nej. Och som är någonting med, med systemet vi också har byggt upp det här, att vi liksom är egentligen ett flockdjur och vi liksom har kommit till som art på ett helt annat sätt att leva när vi var många fler och man var inte ensam vuxen med små barn själv och alla dess behov hela dagarna i varsin liten grotta utspritt över savannen liksom, som vi liksom lever idag, utan vi hade många alltid fler omkring oss. Så man tror ju dessutom att den mesta av den här psykiska ohälsan, framförallt depression efter nyfödhetsperioden, inte alls är så särskilt hormonellt betingat som man har trott förr, utan att det är väldigt mycket den sociala skillnaden, att vi inte är, att vi som art inte är skapade att sitta där en och en med små barn själva.
Nej, men precis, för det var ju precis så jag kände. Jag kände mig så otroligt ensam alltså. Vi bodde ju inte ens där vi hade någon mormor eller farmor heller. Utan vi bodde ju någon annanstans än där vi var uppvuxna liksom. Men jag känner ju att uppmaningen då till farmor, mormor, farfar, morfar att gå in och hjälp till finns där.
Absolut, och det kan vara hjälp på olika sätt. Det kan ju vara både att ta och passa barnen, men det kan ju också vara att göra någonting så att föräldern får vara i fred med barnen som samtidigt behöver laga mat eller diska eller vad det nu var. Eller bara lyssna och vara liksom bekräftande. Man behöver inte ens komma med goda råd om man... För en del blir stressad av det att tänka att jag måste säga något som ska lösa situationen för den här personen. Utan bara att lyssna och bekräfta, att inte liksom säga att det löser sig, det går över. Och inte heller säga att det kommer med 1000 råd. Utan visa att man förstår att det är tufft och kämpigt. Det är ofta det man behöver mest nästan för att just släppa ner axlarna som du sa.
Ja, men precis. Fråga om ni kan vattna blommorna eller något typ. Alltså vad som helst av det där runt omkring grejset som också tyckte jag var väldigt svårt att få koll på. Alltså nu ska vi ha mat och så var den inte hungrig då och så var det sen. Alltså alla de här, då kanske är jättebra om någon kan laga lite mat och stoppa i min frys.
Precis, eller hålla bebis så jag får duscha.
Ja.
liksom, för det är som kan kännas helt omöjligt. Projektet plötsligt har gått 4 dagar och jag har fortfarande inte kunnat duscha för att varje gång så... Är det någon som skriker eller någon som behöver äta eller någon som vaknar eller vad det nu kan vara.
Ja, men exakt. Det gick ju... Jag bryter varandra. Nej, men det här är så jätteintressant. Nej, men jag hade ju då Martina, när vi hade bara ett barn, då hade jag med mig henne i barnvagnen inne i badrummet för att klara av att duscha liksom. För jag vågade inte lämna henne sovande utanför. Jag var ju jätterädd för att lämna henne då till att börja med liksom. Sen kunde ju hon få sova i sin säng kanske när, dagtid då, om jag behövde duscha. Men först var det jättejobbigt.
Och med två, men det är ju precis sådana massa lösningar man behöver hålla på med. Jag gjorde också så att jag satte barn i bilbarnstolen och duschade utan förhänget så att de såg mig. Och så stod man där och huttrade och blöt och skvätte. Men det var enda sättet liksom. Vi håller ju på med massa sådana saker för att få ihop vardagen. Och ju fler barn desto mer ska man pussla ihop. Och...
Ja, precis. Men jag avbröt dig. Var det du, dig, Veronica, jag avbröt?
Nej, det var mig, Johanna.
Och det var dig, Johanna.
Jag tänkte på bara det här med att ta hjälp av andra. Det låter väldigt lätt när vi sitter och pratar om det. Men för många är det ju otroligt svårt att ta hjälp. För precis som du beskrev så är det många som fram till så att man får barn har haft ett liv som fungerar ganska bra. Och man får ihop de olika delarna. Och man har det svårt i perioder. Men det kanske går bra för det mesta. Så. Och så får man barn. Och så ställs väldigt mycket på ända. Och så vill man ännu mer visa att jag klarar det här. Jag är lika bra som alla andra. Alla andra klarar det. Jag kan också göra det. Och min upplevelse i alla fall är att det är många som har svårt att be om hjälp. Att det är svårt att erkänna att man behöver hjälp, och man skäms för att man behöver hjälp, och kanske särskilt om man har NPF eller några andra svårigheter, att man ännu mer vill visa att om jag klarar faktiskt det här, jag ska visa att jag också är en bra förälder.
Mm. Mm.
Precis. Eller att man faktiskt också är ensam och inte
ja,
har
det
något
med.
Stöd att få. Och då är det inte heller helt omöjligt att man, och kanske framförallt om man har erfarenheter från tidigare av stöd eller från socialtjänst som man upplevt som inte positivt någon gång i livet, att man också är rädd att ta stöd om, som skulle vara utanför familjen eller så. Så det finns ju väldigt många typer också av så att säga ensamhet eller att inte ha möjlighet att få hjälp, alltid man faktiskt inte har några omkring sig, till att ja, men jag har massa kompisar men alla de är fortfarande ute och festar och ingen av dem har barn och vill eller att man har egna föräldrar som man inte själv riktigt kan ta hjälp av för att det inte fungerar eller så.
Nej, det är ju inte självklart för att det finns en mormor att det är liksom någon jag frågar. Det är ju inte alls säkert. Inte alls.
För det är ju också en transaktion man ska göra plötsligt, att man ska gå från att vara barnet till sin förälder till att nu också ändå vara liksom, att det, alltså att man själv är förälder till ett barn och man ska förhålla sig till sin egen förälder i det på ett nytt sätt. Och det är ju inte alltid heller helt lätt.
Nej. Så, ja. Nej, men jag tänkte på, nu kom jag på det här ni sa tidigare, att en del säger jo, men det kommer att lösa sig. Och det sa de faktiskt till mig också, när jag hade så himla svårt att sortera vilket sorts skrik det var. Om det var bajsnödigt, eller det hade bajsats, eller om det var mat, eller om det var törst, eller om det var trött. Jag lyckades aldrig liksom lista ut vad som var vad. Och det sa alla till mig, det kommer du att förstå. Så fort du har kommit in i det här och blivit mamma, så kommer du att förstå allt vad hon menar. Och det gjorde aldrig jag. Jag hade jättesvårt att tolka signalen alltså. Och det gjorde ju också att jag kände mig liksom, alltså jag fattar ju ingenting. För det gör alla andra tydligen. Är det vanligt att det är svårt för vissa människor att verkligen lista ut vad det skriket betyder?
Ja, det låter helt omöjligt. Det var min första tanke när du beskrev det. Att man alltid ska veta vad skriket betyder. Det är klart att man har olika svårt att läsa av sitt barn. Och det kan ju bero på liksom, faktorer hos en själv. Men det beror ju också på faktorer hos barnet. Och hur barnets temperament och hur man samspelar. Så att, men att man liksom, självklart ska veta vad alla skrik betyder. Det låter som en helt omöjlig uppgift.
Ja, och vissa barn är tydliga och mycket lättare och andra är precis omöjliga. Eller, det är jättesvårt, och det viktiga är ju att man som förälder då bara helt enkelt har intentionen att man vill förstå. Att då börjar man ta upp det, om det hjälpte så kanske vi provar mat, och hjälpte inte det då provar vi blöja. Att man liksom ändå barnet får erfarenheten av att när något är fel så försöker föräldrarna ställa det till rätta liksom. Det är ju den viktigaste erfarenheten någonstans. Jag tror också att de flesta har svårt att veta exakt vad ett skrik betyder.
Ja. Vad skönt det här.
Sen finns det alltid barn som är väldigt tydliga, men de är ovanligare än de som...
Ja, och ibland betyder det kanske inte något mer än att någonting inte känns helt bra för bebisen. Man kan testa allt, men det är ändå inget som riktigt funkar. Det går inte att hitta en lösning på just det problemet. Och som vi inte ser, att det viktiga då är att visa att man finns där ändå.
Precis. Precis. Och det är ju inte ens barnet själv ens alltid vet vad det är.
Nej.
Så de har inte så många liksom, olika... Vi vuxna, vi kan ju kanske ändå ha lärt känna våra känslor och veta att nu är jag irriterad, nu är jag trött, nu är jag ledsen, nu är jag arg. Eller, vi har massa olika nyanser i vårt känsloliv. När barn föds så har de ju... Alltså, om man överdriver lite kan man säga att de har två känslolägen. Det är liksom... missnöjd eller nöjd och så olika grader av det. Det är liksom, de har ju inte en massa olika differentierade känslolägen. Så att, jag tänker också att det är något som vi ger dem också, genom att vi sätter ord på och visar och så deras, vad det är deras känslor och skrik betyder så att säga. Så är det så de också lär sig tolka det och visa det tydliga. Så det är ju också något man utvecklar tillsammans.
Precis. Jätte. Det här var så viktigt för mig, alltså bra för mig att höra allt det här, så det var inte klokt.
Men det här är så universellt. Det gäller ju nästan alla.
Ja, för jag läste någonstans då, för det blev ju dags någon gång där när Marcus var kanske, jag började undra tidigt på hans beteenden, för att det var svårt för honom att komma in i barngrupp, även för Martina då som var äldst. De hade jättesvårt när de började på dagis, och det blev väldigt, väldigt tufft för dem. Vilket gjorde att det var väldigt tufft för mig också att lämna barn som bara vrålade, för de ville inte vara där. Och det bara pågick liksom. Det var jättesvårt att få att de skulle hitta en bekväm situation där. Och mycket gjorde ju också att jag var helt förtvivlad. Så vi var ju förtvivlade ju varann liksom. Vi hjälpte ju att få igång varann säkert. Mm. För jag var osäker på att lämna dem där. Och jag tyckte inte det såg ut om de trivdes. Och jag frågade ju jättemycket om, ja men hur ska vi göra och sådär. Och ja men... Jag upplevde alltid att det var jag som var problemet. Och det trodde ju jag i väldigt många år. Tills Marcus då, som var först. Eller ja, han utreddes först. Han är ju yngst. Men han utreddes först och fick en diagnos ADHD från början. Och då började jag ju förstå mycket mer liksom av den här kaoset som vi alltid fick. Och när jag sen då som 60-åring får egen diagnos förstår jag ju ännu mer hur jag också bidrog till det här. För vi blev ju liksom, vi var ju för lika. Jag kunde inte lugna på det sättet som jag hade behövt. Och det här är ju ett dilemma när man har alltså problem med samma områden egentligen. Blir ju lite kaotiskt. Och det här att förlåta sig själv då i det här är ju jätteviktigt. Att jag idag får liksom, ja det var så. Jag visste inte, jag förstod inte, jag visste inte vad det handlade om. Och det blev som det blev, men vi är ju fortfarande vänner liksom.
Ja.
Och det får man ju vara tacksam för.
Men alltså, jag tror att vi alla föräldrar har ju spöken i sin garderob på något sätt. Vi kommer alla ha gjort saker som vi är jättenöjda och stolta över. Och vi kommer ha gjort saker som vi verkligen ångrar. Och liksom saker som vi är så där med. Och vi har ju alla en liksom hel regnbåge av liksom egna erfarenheter i vårt eget föräldraskap. Hur vi har betett oss mot våra barn. Så jag tror alla måste jobba med någon form av förståelse och förlåtelse för sig själv också. Och det behöver inte betyda att man inte försöker göra om, göra rätt om det går. Men att liksom, det finns liksom inte en skala. Så här många rätt eller fel måste vi göra för att vara en bra eller dålig förälder. Utan ofta så är ju den här grundintentionen att barnet ändå känner att min förälder vill mig väl.
Ja, precis. Precis.
Och sen tror jag att det är just där man hade behövt få väldigt mycket stöd. Det är sånt vi just jobbar med också, bland annat just det här att men det är en väldigt vanlig reaktion även det med att lämna på förskolan, även till och med för barn som trivs på förskolan kan just lämningar och hämtningar vara så otroligt jobbiga och laddade och att det kan eskalera i sig. Och att man liksom gemensamt också nästan inför och efter bygger upp en känsla av att nu kommer snart det här jobbiga och så laddar man upp varandra och sen så är det den här liksom explosionen av kaos och känslor och mamma och pappa är lika oroliga som barnen. Och att, liksom, att ha tillgång till stöd i sådana lägen tror jag hade kunnat göra jättemycket.
Ja, att förskolan har den här fantastiska förståelsen då och kunskapen som ni har. Alltså att stötta, att finnas, att ha den här. Det är säkert jättemånga förskolor som har det så. Absolut, jag säger inte att de inte har det. Men att det finns ju säkert mer man kan göra. När man har såna här oroliga föräldrar då, som jag. Som tyckte att det var väldigt jobbigt. Och säkert syntes det lång väg på mig. Alltså att jag mådde ganska dåligt i alla de här hämtningarna och lämningarna. Som pågick i ganska många år. Det var ju liksom flera år när vi hade barn som var 1,5 år emellan liksom. Så blev det ju ett tag.
Och det är ju också en svårighet med en verksamhet som bygger på liksom på något sätt på gruppnivå. Att man måste infoga sig i liksom system som bygger på att det ska funka för alla i en helt stor grupp. Det tänker jag också kan vara kanske extra utmanande med en NPF i grunden. Men säkert för alla liksom att man inte kan bygga det här. Vad behöver just du som barn, just du som förälder här nu? Utan där behöver ju tyvärr verksamheten ofta bygga på vad funkar för att få gruppen att funka. Och då kanske det bygger mer på pedagogik än psykologi. Att liksom, ah, men vi vill ha hämtningarna och lämningarna korta och snabba. För det funkar bäst för verksamheten. Och det är inte av någons ondo. Utan det är ju för att det på något sätt blir en given ofta förutsättning med ekonomiska förutsättningar och allt vad vi har omkring oss. Men att hade man liksom kunnat tänka mer psykologi där så hade man kanske kunnat göra på ett annat sätt. Att det inte måste vara alltid kort och man kan
och
anpassa sig på det som behövs för just den familjen.
Ja, och det kanske dessutom hade gått fortare.
Om
man hade lagt in lite psykologi och tänkt att nu måste vi inte göra det här jättesnabbt. För då gick det inte snabbt. Utan hade man gjort på ett annat sätt så hade det gått så mycket fortare.
Ja. Och eller så kanske man hade kunnat göra det fort i vissa fall också, men på ett annat sätt.
Ja.
Så att det inte var lika plågsamt.
Nej.
Så just att ibland önskar vi att det finns ett rätt sätt på
ja.
Något vis.
Absolut.
Och då hade man kunnat skriva en enda bok någon gång
ja.
Med alla sanningar i. Och så kunde ja. Man trycka den och så var det det som gällde för alla.
Klart.
Mm. Men så är det ju inte.
Nej.
Utan vi är ju en gäng olika individer med olika behov, olika svårigheter, olika styrkor. Både barn och vuxna. Så att det är just det här att låta individen och familjen få plats på något vis med sina behov. Och...
Mm. Mm. Verkligen, verkligen. Gud vad intressant det var att prata med. Oj,
ja, det var jätteroligt.
Och jag har fått släppt ner mina axlar. Jag är långt ner vid midjan snart, känner jag.
Får fortsätta ner till fotknölarna.
Ja, precis, snart tar jag mig inte ur stolen. Nej, men det känns jättehärligt. För det här, så här hade jag inte trott så här bra. Hade jag inte tänkt att jag skulle känna det, utan mer så där att vi pratade allmänt. Men det här är ju som ett terapisamtal, verkligen. Jätteintressant alltså.
Och att, ja, kul.
Men och att det här behöver ju spridas så mycket. Att vi är inte, alltså unika är vi ju på ett sätt. Men vi är inte ensamma i våra känslor. När det handlar om att vara gravid eller inför förlossning. Eller när man har ett litet barn eller det kommer ett syskon eller vad det är. Att vi är ofta ganska lik varann.
Ja. Definitivt. Annars hade inte vår speciella yrkeskategori ens funnits.
Nej.
Just psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård. Det är ju så många vanliga ämnen som bara återkommer i alla år, i alla samhälls, liksom, grupperingar eller skikt eller vad vi kallar det.
Precis. Jag kommer på en annan sak också som handlar just om inte NPF utan psykiatri. Utan träffar ni på människor som har tvångssyndrom? För det är ju inte jätteovanligt att en vilande OCD bryter ut när jag får mitt barn.
Men vi träffar absolut på det och vi känner liksom till en del kring det. Men ofta så är det ju, inte, eller i de flesta håll i landet så är det ju så att om man säger just mödra- och barnhälsovårdspsykologerna inte jobbar med sen den själva psykiatriska diagnosen, utan den får man hjälp på antingen vårdcentral eller psykiatri eller så, om det är av den arten att det är en diagnos.
Mm.
Men däremot är det ju otroligt vanligt med liksom tvångstankar eller liksom påträngande obehagliga tankar om att tänk om jag skadar mitt barn och så vidare. Och det är väldigt vanligt. Så, och när det liksom inte går upp till vad ska jag säga, en diagnosnivå, då ju möter vi och jobbar med det tillsammans med föräldern då förstås. Och det är inte heller ett helt ovanligt fenomen heller. Även på den nivån utan diagnos, om man säger så.
Jag har ju avsnitt om det i Tvångspodden om en mamma som berättar om hur det var för henne. Och hon har ju OCD, alltså tvångssyndrom. Och hon berättar då att hur svårt det var. Just den här extrema rädslan när man inte vill vara själv med sitt barn. Utan jag vill liksom inte vara hemma. Och då blir ju också det här, det blir väldigt tufft att vara ny förälder. Med de tankarna som kommer, för de är ju fruktansvärt jobbiga.
Mm.
Och viktigt att be om hjälp och berätta att det här, jag har det så här. Kan ni hjälpa mig? Att inte bara gå med det själv, tänker jag. Det är oerhört viktigt. För jag jobbar ju mycket med anhöriga som har en familjemedlem med tvångssyndrom. Men det här är ju inte min grupp riktigt som har tvång själv, utan jag jobbar ju med anhöriga.
Ja, och jag tänker att det är liksom viktigt att komma ihåg oss. För nu har vi pratat väldigt generellt om det är svårt många gånger att få barn, att det blir en omställning och det är mycket som behöver omförhandlas i livet. Men det är ju också en tid där det är en risktid för utveckling av psykisk ohälsa. OCD, men också andra typer av psykisk ohälsa. Att det behöver vi också vara uppmärksamma på.
Ja, och att man själv vågar berätta.
Mm.
Att skrota den där jädra skammen, alltså att det skulle vara något fel på en, alltså det är ju någonting som inte stämmer, men jag måste be om hjälp. Det är ju liksom det som är så himla viktigt, tycker jag.
Och det är ju faktiskt en skillnad. De senaste åren så har det ju varit så att på BVC så pratar man ju även med föräldrarna om hur de mår, alltså i början så när barnhälsovård kom till så var det ju fokus på barnet och barnets mående och tillväxt och sådär. Och sen har det ju liksom förändrats över åren eller så har det lagts till och utökats. Och en utveckling bland annat är ju att man till exempel frågar alla nyblivna mammor efter barnets födelse, 6-8 veckor ungefär efteråt, med ett formulär om just psykisk hälsa och mående.
Mm.
För att just fånga upp, för att man vet att det är vanligt, och även den andra föräldern, när det finns pappa eller medförälder,
mm,
får också ett sånt samtal lite senare, för att man ser att det ofta är kopplat till just föräldraledighet, eller att man har liksom, så att man har verkligen tagit ett annat grepp kring det också, mm, jämfört med kanske när du fick barn.
Ja, absolut, då fanns det ju ingenting sånt liksom. Det var ju, man pratade ju inte om någonting, om att man kunde må dåligt eller det kunde utlösa någonting, det fanns ju inte.
Nej.
Så att jag är så himla glad överhuvudtaget att vi pratar mer om den psykiska ohälsan, och också då om den psykiska hälsan. Hur kan jag göra för att må bättre när det är,
precis,
tungt eller svårt? Liksom, att det är inte bara psykisk ohälsa, men att den måste uppmärksammas för att nå mot hälsan istället.
Precis, och det behöver vi liksom veta lika mycket om och prata lika mycket om. De där hälsofaktorerna, vad är det som gör att vi mår bra då? Eller inte utvecklar en ohälsa eller, mm, så vidare. De är ju, det är ju liksom, det är ju precis lika viktigt.
Mm. Absolut, absolut. Ja, gud vad roligt det var att prata med er. Oj, oj, oj.
Detsamma.
Vi ska faktiskt avrunda nu. För vi kan inte prata hela eftermiddagen.
Nej, tyvärr.
Men det känns som att jag skulle kunna göra det. Så. Men har ni någonting som ni skulle vilja att det här vill vi trycka på lite till, eller det här har vi helt glömt bort eller sådär, som ni känner att det är något kvar som vi måste ta en liten runda runt?
Nej, men jag tänker att vi kan trycka nog igen på en sak som vi varit inne på. Det är just det här att ändå tänka att vi är flockdjur, alltså är det flocken vi behöver för att må bra. Och flock behöver inte vara familjen, det kan vara vänner eller socialtjänst, det kan vara vad som helst, men de som liksom finns kring mig. Och just det som jag har med mig väldigt ofta när jag jobbar med och möter nyblivna föräldrar som mår dåligt, är att jag nästan alltid frågar, har du berättat det här för någon?
Oh.
Och jag blir fortfarande förvånad hur otroligt ofta svaret faktiskt är nej. Och ofta inte ens för partner.
Nej.
För att rädsla att tynga dem eller skam eller så vidare.
Mm.
Så just det här att ofta är en väldigt stor nyckel att börja liksom förändra, är just det här att börja prata med andra.
Mm.
Så det vill jag verkligen liksom... Jag tror att det är en av de absolut största nycklarna.
Ja.
Jag håller med.
Absolut. Och jag tänker också då från omgivningen. Att våga fråga, hur mår du nu?
Mm.
Att man kanske ser att människor ser lite ledsen ut. Eller förändrats på något vis. Att våga fråga och våga stå kvar. Och få svaret, mm, och kanske också... hjälpa till att hitta då det stöd som behövs.
Mm.
Mm. Precis, och våga öppna upp för att det inte behöver vara bra eller måste vara bra, utan att man kanske berätta om egna erfarenheter eller någon annan som man känner som inte har något bra. Att det, liksom, våga öppna upp för det samtalet.
Ja. Avdramatisera.
Normalisera,
precis.
När vi frågar hur någon har det, så att vi är lika okej med att få svaret att det inte är bra som att det är bra.
Visst, för ofta så svarar ju folk bara, jo tack, det är bra.
Mm. Och så blir vi ställda när det är tvärtom.
Ja, men precis. Och jag är lite allergisk mot så här när folk frågar så här, är det bra bara? Och jag är jag får lite...
Eller är allt bra, säger man också. Ja. Är allt bra?
Mm, precis.
Allt är bra.
Allt.
Det är också det som är lite svårt, men att ofta är det ju både bra och dåligt.
Ja.
Alltså man har fått ett barn då till exempel och är jätteglad för det och man har fina stunder, och sen kanske man också mår väldigt dåligt. Men att det också liksom måste få finnas båda delar.
Ja, precis. Det är inte antingen eller liksom.
Nej.
Stort, stort tack till er, Veronica och Johanna. Det här var jättenyttigt för mig och intressant och givande på alla sätt och vis. Tack snälla
tack
för att ni ville vara med.
Tack för att du fick vara med.
Mm. Ha det så bra.
Detsamma.
Hej då.
Hej.
Vi kom ju på en väldigt viktig sak till. Eller inte jag, det var inte jag som kom på den, utan det var ni. Om just föräldrar med NPF och föräldrar utan NPF-diagnoser. Berätta.
Jo, men vi möter ju i med och barnhälsovård förstås jättemånga människor och blivande föräldrar och nyblivna föräldrar med olika typer av NPF-diagnoser och andra diagnoser. Och väldigt mycket av det som man kan beskriva som svårighet i föräldrablivandet eller när man har blivit nybliven förälder är faktiskt lika tufft för folk utan diagnos. Och det kan vara väldigt skönt att ha upplevt att många beskriver som förälder med NPF-diagnos att nej, men det som jag tycker är tufft och svårt, det är faktiskt inte på grund av mina svårigheter eller mina diagnoser, utan det här är tufft för alla. Det kan vara väldigt avlastande och skönt, har jag upplevt för i många av mina patientkontakter, utan att för den skull förringa att det också kan vara saker som är extra svårt med diagnos eller andra svårigheter. Så just det här att men en del av det som jag tycker är tufft, det är faktiskt något som alla tycker är tufft. Det här kämpar de flesta med.
Verkligen, verkligen. Ja, men jättebra att du kom på det, så vi kunde stoppa in det också. Så då säger jag tack igen.
Tack själv.
Boktips. Teori och praktik. Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård. Veronica Fagerberg och Johanna Kling. Och det är Natur och kultur som har gett ut den här boken. Och på baksidan så står det så här. Denna bok visar hur du tillämpar graviditets- och föräldraskapspsykologi inom mödrahälsovården, MHB, och barnhälsovården, BHV. Du får psykologisk kunskap om graviditet, om förlossning, samspel mellan förälder och barn, föräldraskap samt små barns utveckling. Forskning och teori sammanlänkas med det konkreta hantverket i yrket med föräldrar och små barn, där många exempel levandegör innehållet. Författarna delar generöst med sig av råd, tips och lathundar. Fokus ligger på normalpsykologi och tidig hälso- och utvecklingsfrämjande insatser, medan psykisk ohälsa och sjukdom belyses i relation till hur det påverkar föräldrablivandet, föräldraskap och småbarn. Boken riktar sig till dig som utbildar dig eller arbetar inom ett vårdyrke där du möter blivande föräldrar, småbarn och småbarnsfamiljer. Den är främst skriven för psykologer och andra inom mödrahälsovården och barnhälsovården, som barnmorskor, barnhälsovårdssköterskor, läkare och logopeder. Även verksamma inom socialtjänsten, barnomsorg och psykiatri har behållning av innehållet. Och det kan jag skriva under på. Den här boken är väldigt alltså djupdykande och samtidigt lätt att ta till sig. Så jobbar du inom de här områdena och träffar människor som finns i det här spektrat, så köp och läs boken. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken, till Pernilla Wahlman som fotade, till Marcus som fixade poddloggan. Och så naturligtvis till Anders för att du redigerar allt mitt prat och mina gästers prat. Och hoppas vi hörs igen.